Veckans power deal hos Vedol. Husqvarna. Missa inte batteridrivna motorkapen K1 Pace från marknadsledaren Husqvarna. Samma prestanda som bensindrivna modeller och med unika X-halt kastskydd. Så den här veckan, välj Husqvarna hos Vedol.
Då hälsar jag dig varmt välkommen till avsnitt 213 av Livshjulet med mig, Anna Hegerstrand. Jag hoppas att du har haft en härlig midsommar och nu är ju sommaren igång på riktigt, inte sant? Och som jag sa förra veckan kommer jag att fortsätta bjuda dig på nya podcastmöten varje vecka hela sommaren. Även om jag tar en vecka semester hit och dit så kommer alltså Livshjulet att rulla på som vanligt med blandat nya gäster och återblickar med tidigare gäster. Och har du en speciell gäst du vill höra så kan du mejla mig på anna@hegerstrand.se eller slänga iväg ditt önskemål på Livshjulets Facebook-sida. Den här veckan träffar jag Kalle Zackari Wahlström. Kalle är 36 år och gift med SVT-kollegan Britta Zackari som han också har den 15 månader gamla dottern Essa med. Kalle har även sonen Glenn som är 12 år från en tidigare relation och vi pratar bland annat om vad han tycker är den största skillnaden i att bli pappa vid 25 och 35. Vi pratar också om vad träningen betyder för honom, hans framgångar som programledare på SVT, hur han och Britta gör för att skilja åt arbetsliv från privatliv och mycket mer. Och för distribution av Livshjulet står Acast och för klippning står som vanligt Kim Wirsén. Nu Kalle Zackari Wahlströms Livshjul, varsågod. Välkommen hit.
Tack.
Hur mår du?
Jag mår bra, lite blöt.
Ja.
För att det regnar ute och för att du precis öppnade en Ramlösa granatäpple. Har du skakat den innan eller?
Nej.
För det sprutade så mycket så att jag tänkte det här är, ryms all den här Ramlösan i den här Ramlösa flaskan.
Och jag tänker, det enda jag tänkte var när jag satt och blundade och bara kände att det var sprutade mer.
Alltså det var som att du hade öppnat en brand sån här, jag vet inte, post i USA där de badar i.
Ja, det var jävligt sjukt. Ja. Det var bara så här, att se detta, det är som en film i slow motion och bara se hur allting sprayas. Ja. Men det blev en bra icebreaker.
Verkligen. Alltså det är som att vi har varit skeppsbrutna tillsammans.
Ja,
väldigt nära varandra.
Delat något traumatiskt.
Ja, exakt.
Hur mår du idag annars då?
Det är bra. Min kära dotter vaknade 5 i morse. Jag vaknade 5 igår i morse också. Så lite buckliga, men annars är det bra.
Är det hennes nya grej?
Alltså, jag är försiktig med att tänka att hon har grejer, för det går ju över så snabbt. Mm. Ett tag vaknade 5 och så skaffade vi nya mörkläggningsgardiner och så lite längre. Jag vet inte fan. Nu verkar det vara 5 igen.
Mm. Och hon är 1 år och några månader?
Ja, 15 månader. Idag? 15 månader. Ja, igår. 1 år och 15 månader igår.
Just det, hon är ju en av de unika som kom på BF, vet jag.
Just det, ja precis. Mm. Exakt, på det datumet som hon sa att hon skulle komma så kom hon också.
Mm. Det är inte många procent som gör det.
Nej.
Jaha, och hur är status liksom idag mot för 15 månader sedan?
Det är ju rätt mycket att stå i med en ettåring. Alltså, jag tycker liksom lite att bebisfasen var nog, det här är mitt andra barn, jag har ju en 12-åring också.
Mm.
Och bebisfasen, då är mycket av ens energi går åt till att vara liksom uppjagad. För att det är så konstigt och läskigt. Man ska ta hand om en annan liten människa. Och, så här. Och det var lite mildare den här gången. Än första gången. Så den första tiden känns lite liksom mindre uttömmande. Men just nu är det faktiskt ganska mycket. Alltså, det är mycket att liksom gå efter henne och se till så att hon inte liksom dör.
Mm. Man inser att man lever i en dödsfälla när man börjar krypa och gå sådär.
Ja, verkligen.
Ja, för du har en 12-åring.
Ja.
Mm, och då var du
24.
24 när du var pappa och sen 35.
Ja.
Ja, vad är den största skillnaden då?
Alltså, när man är 35 så har man ju sinnessjukt mycket bättre koll på världen, barn, sig själv, allt. Så jag fattar inte att det var liksom tillåtet att skaffa barn när jag var 24. Alltså att det var lagligt. Det känns liksom orimligt att en 24-åring ska få skaffa ett barn, tycker jag. Sen har det blivit bra på många sätt. Det finns ju andra fördelar med det, typ att alltså jag känner mig nog ganska så här liksom, man har väldigt starkt engagemang. Det har jag nu också, men jag hade en ännu starkare engagemang då. Liksom ville bevisa mig och så här. Du vet, när man är 24 och sitter på mammagrupp i Alvik på BVC med så här 40-åriga Bromma-tanter, då är det ganska suktigt att vilja bevisa sig liksom. Och den grejen, ja, det gjorde väl att jag var väldigt, väldigt engagerad då liksom. Men det känns lättare att se nyktert på föräldraskap när man är 35 än när man är 24.
Märker du den skillnaden på ditt föräldraskap och Brittas föräldraskap? För det är hennes första barn.
Ja, alltså jag tycker det är svårt att prata om det där. Men det är jättestor skillnad på att få andra barnet och första barnet. Mm. Och det är en utmaning för mig att komma ihåg det. Och tänka att all de där, när vi har tjafs om... Alltså när Essa var typ liksom en månad gammal och jag la ifrån med henne på marken, så blev Britta jätteupprörd. Och då blev jag tänka så här, vad fan, kom igen. Så här, känner mig kritiserad och blir liksom sparkad bak ut. Men då måste jag komma ihåg att det är första gången för henne. Det är jätteläskigt. Och det finns inte att man lägger barnet på marken då.
Så här, inte i vår kultur i alla fall.
Vad sa du?
Inte i vår kultur i alla fall.
Men man måste liksom komma ihåg att det är olika att ha första och andra barnet. Det är väldigt stor skillnad. Och det måste man navigera på olika sätt.
Mm. Och nu är du tvåbarnspappa då.
Ja.
Och har ena barnet hela tiden och andra barnet
halva tiden. Ja.
Och vi gjorde en intervju för ett år sedan, du och jag. Fast på telefon.
Ja.
Det är därför du sitter undrande. Du kommer inte ihåg att ha träffat mig. Men då frågade jag liksom vad ditt bästa pappaögonblick var.
Ja.
Och då berättade du, ja, men det är när jag tog med mig min son upp på något berg. Han ville egentligen inte följa med, men den platsen betyder mycket för mig. Ja. Sen följde han med ändå och så fick jag dela det med honom.
Ja.
Hur är du som pappa till din 12-åring som snart går in i 12-åren?
Jag vill väldigt mycket. Liksom. Jag försöker göra bra. Sen gör jag nog inte alltid det. Jag är ganska liksom, jag har svårt att hålla i saker. Så att jag kan få en idé eller en tanke om hur man ska göra med skärmtid eller sådär. Sen så glömmer jag bort det direkt. Jag är jättedålig på att komma ihåg liksom massäck och fylla i olika lappar om ledighet och sånt där. Påminna om läxor och sånt där är jag också ganska dålig på. Men ja. Men jag är intresserad av hans saker. Och det har alltid varit. Och det tänker jag, det är jag stolt över. Jag kan väldigt många olika Pokémons.
Ja, du kan det. För Pokémons är...
Det har gått ner lite. Det var väldigt, väldigt intressant för ett halvår sedan kanske.
Mm.
Alltså inte Pokémon Go då, obs. Det är svintöntigt.
Aha.
Ja, det var coolt för typ ett år sedan. Då höll jag på mycket med det. Men sen var det Pokémon Omega Ruby eller vad det hette som kom. Ja. Men nu är det... Nu anspelar For Honor och så kommer en ny karta på Ark som man spelar. Du vet, jag försöker liksom hänga med där. Jag håller på med en dinosauriepark på telefonen som jag håller på mat och olika dinosaurier hela dagarna. För att det har han också, så då har vi liksom det gemensamt.
Oh.
Förut hade vi något Star Wars-spel som jag höll på med. Så här, där man går in och trycker på olika för att få olika poäng. Och så kan man köpa sig fördelar för riktiga pengar och sånt där. Så för liksom intresserar mig för hans värld så mycket jag kan.
Hur stor inspiration har hans värld varit i ditt jobb, till exempel som med programmet Gympaläraren?
Alltså, jag tänker att gympaläraren handlar om... Alltså, det finns ju massa anledningar till att jag vill göra gympaläraren. Men en tror jag var att jag tycker att det är så jävla svårt det där med barn och fysisk aktivitet. Min son är inte så intresserad av sport. Eller, han har liksom aldrig varit det. Och han har gått på lite olika sporter. Han gick lite på parkour, lite på fäktning och så. Han har liksom inte riktigt fastnat för det. Han tycker att det är kul att spela dator liksom. Och då tror jag att att det där problemet... som var stort i mitt liv, och då tänkte jag att det var stort i andra människors liv också, så ville jag testa om jag kunde liksom använda mitt det där pratet om träning som jag har, som jag brukar säga till vuxna, om jag kunde använda det på barn också. Det funkar inte på min son såklart, för han lyssnar inte på mig på det sättet.
Nej. Tycker han det töntigt att du är på tv också?
Nej, han tycker att det är ganska coolt att jag är på tv, tror jag. Men han retar ju mig sen när folk kommer fram och vill ta bild. Alltså då håller han på så här, oj, 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 där. Det, så, här. Mm. Så jag gör ner mig. Men jag tycker att det är jättesvårt med mitt eget barn. Det är väldigt lätt att hantera andras barn överhuvudtaget, för att det är så tydligt vad som är mitt och vad som är hens i de situationerna. Mm. Men min son, så är så, jag har så svårt att hålla isär oss två. Jag blir så symbiotisk i det.
Mm.
Och blir så känslomässigt engagerad, så jag kan liksom inte... Men om han inte gör vad han ska i skolan, så blir jag liksom tokig av det och försöker hitta på en massa olika lösningar. Men så, om det är någon annans barn som inte gör det de ska i skolan, så kanske jag frågar varför. Alltså, förstår du?
Mm,
jag vill liksom hitta lösningar hela tiden med min son, för att det är så viktigt för mig att det är bra för honom. Men med andras barn så kan jag bara vara lite mer chillad, och det är ju en strategi som funkar mycket bättre med barn. Så det är nog en klassisk skomakarens barn när det gäller liksom det där.
Mm, men du var inte heller så intresserad av fysisk aktivitet förrän du blev 25 typ?
Nej, precis. Eller i alla fall inte träning. Jag hade hållit på med sport. Jag var ganska intresserad av sport när jag var liten.
Ja.
Men det var väl mycket för att det fanns ju inget annat när jag var liten.
Men alltså, mycket dataspel.
Nej, precis. Det var ju som sport som var kul. Alltså det fanns ju inget kul att sitta still när jag var liten. Så då var man ute och rörde på sig. För att det var, alltså, men barn gör ju det som de tycker är kul. Liksom. Och sen jag kom på en annan grej. Undrar om det är så att barn gör det som vi... Om vi säger att de ska göra en sak, så gör de tvärtom. Det kan ju vara så.
Mm. Alltså, många barn i alla fall.
Precis. Jag menar, vi har ju alltid, men barn som grupp, tänker jag. Alltså inte specifikt, inte på individnivå. Då kan det ju vara så här att man, alltså omvänt, eller så här, som omvänt barnpsykologi kan man ju säga. Du vet, så här. Men jag tänker att som grupp vill ju vi så här, vi har alltid velat att barn ska sitta still. Alltså inte få hål på knäna på jeansen har varit en stor grej för föräldrar förr i tiden. Så då var barn ute och rörde sig och fick hål på jeansen. Och nu är det som att det är en stor grej att de ska röra på sig. Och då sitter de inne. Och vi sitter still. Det kanske bara är inbyggt i någon slags frigörelseprocess. Det kanske inte är liksom... Ja.
Det är ju typ det hela barndomen handlar om.
Ja,
att utvecklas,
ja,
och
frigöras. Exakt.
Och bli en egen.
Gör en egen, bli egen. Så...
Det ser man ju redan från våra små, som så små som de är nu.
Ja, exakt.
Gå inte till det där farliga hörnet.
Exakt.
Men lite fan ska de dit,
ja,
liksom.
Och gnugga huvudet mot. Ja, jag kommer inte ihåg vad jag var. Så det har jag tänkt.
Ja. Men du hittade ju ditt...
Nej, just det var ju, jag var på med sport när jag var liten, så var det. För att det fanns inget annat kul. Men sen då, när jag bestämde för att jag ville sluta på sport, så var ju det när jag började högstadiet, för att jag ville hålla på med annat. Kul, liksom. Jag ville hålla på och festa och så här.
Mm.
Och det var ju mycket för att jag... Alltså det var ju ingen som hade berättat för mig om träning. Man har aldrig pratat med barn om träning, man har bara pratat med barn om sport. Så om man inte vill hålla på med sport, om man inte vill gå på hockey 4 dagar i veckan och match på helgen, då finns det inget längre. Och då slutade jag röra på mig, för att jag visste inte att man kunde hålla på med någonting som heter träning. Liksom.
Mm.
Det var ingen som hade fått det att liksom, berättat om det för mig, eller fått det att låta attraktivt för mig.
Du kommer inte från en fysisk familj?
Nej, alltså man liksom fäller träd och hugger ved, men man tränar inte. Men sen då när jag var också...
Fråga, vad är skillnaden på sport? Sport är ju träning.
Ja, men, ja precis. Men det är så konstigt. För med barn, då håller vi på att tänka att de ska gå på sport. De ska gå på någon. De ska hitta en aktivitet som de ska gå på.
För att lära sig laganda.
Typ fäktning, eller typ fotboll, eller typ handboll. Men med vuxna som ska röra på sig, så är det ju väldigt få människor som håller på med en sport.
Mm.
Det är ju bara några som håller på att spela korpen. Eller så. Det finns ju vissa som är aktiva i föreningslivet. Så. Men för alla flesta vuxna som ska röra på sig går ju på träning.
Ah.
Alltså på gym, eller ut och springa eller sådär. Men med barn så tänker vi att vi ska tvinga in dem i de här olika lagen och grupperna.
Mm.
Och det passar ju inte alla barn. Så jag tänker, det är väl det jag är ute efter. Jag vill liksom, det är så att jag vill säga till barn att man kan träna. Men också att jag önskar att någon hade sagt det till mig när jag var liten.
Mm.
Jag var inte intresserad av att gå på hockey liksom, typ varje dag. För jag vill hålla på med andra saker. Och sen så var det att mitt lag splittrades och så massa aspekter. Men jag hade nog mått bra av att förstå att man kunde träna massa olika grejer.
Och vad var det som gjorde när du var 25 att du hittade till träning?
Nej, men det var ju av en slump. Alltså, Jag har sagt den här historien förut, men jag kan säga det. Jag var på semester i Malaysia och så fanns det en träningscykel på ett gym där. Och så började jag cykla på den för att jag typ inte hade något bättre för mig.
Det var som... Just det, det var varmt ute och det var AC.
Ja, det var lite svalt där inne, exakt. Så jag satt där och trampade och sen kändes det så jävla mysigt. Och sen tror jag också att det hängde ihop med sig. Jag har liksom alltid haft lite komplext för min kropp. Jag har tyckt att jag har liksom varit tjock och så här. Så jag tror att det var att jag tänkte att jag gjorde någonting åt det. Och det kändes mysigt för mig. Så fortsatte jag med träning när jag kom hem sen.
Och idag, 10 år senare då, mer, tränar du för att hålla dig i form eller för att må bra? Både och.
Ja, jag tränar nog... Jag tränar mest för att jag liksom blir galen om jag inte tränar. Jag mår dåligt när jag inte tränar. Jag tycker att det är jobbigt. Jag känner mig rastlös och jag mår liksom inte bra när jag inte tränar.
Du är beroende av det?
Ja, det kan man säga. Sen är det så jävla skönt. Alltså, träning funkar så bra för mig... För mitt huvud också. Jag pratade med min svåger är psykolog. Och vi tog upp det här i vår podcast, min och Brittas podcast också. Han pratade om att en grej som leder till depression, som forskarna har visat, det är att man inte klarar av saker. Att liksom, ofullständighet i livet gör att man blir deprimerad. Man mår liksom dåligt av det. Och träningen är en sån grej som man faktiskt i kaoset, i liksom diskhögen som aldrig sinar, i barnet som aldrig vill somna, så är träningen en grej som man kan bli klar med. Man sätter upp en grej som man vill göra och sen gör man den och sen så blir man klar med det. Och det tycker jag är så jävla skönt med träning. Mm. Så om jag har det stökigt så funkar träning så jävla skönt för mig.
Och du har berättat om att du har varit deprimerad eller ätit antidepressiva i alla fall.
Ja.
Runt 2010.
Ja, jag minns inte, men säkert.
Ja. Och du sa att du skulle få ihop hela det här med, ni blev en bonusfamilj när du träffade Britta.
Ja.
Och det var nytt jobb. Hur funkade träningen då? Kan du peka på att den hade stor betydelse då?
Alltså jag är ganska dålig på att lägga märke till saker på det sättet. Alltså jag kommer liksom inte, när du säger 2010, jag kommer inte ihåg det. Alltså jag har liksom inte riktigt det perspektivet på. Jag kommer ihåg att jag åt antidepressiva. Men jag kommer liksom inte ihåg hur jag tränade i samband med att jag vet bara att jag alltid har tränat och att träningen alltid har funkat väldigt bra för mig.
Mm.
Sen vet inte jag om vad som fick mig att må bättre. Om det var att det ordnade liksom att jag kände trygghet i min karriär. Eller om det var liksom att bonusfamiljgrejen satte sig. Eller att vad det nu var som gjorde att jag... var att sluta käka antidepressiva. Men jag kan inte säga att... Jag vet inte om det var träning... Alltså, träningen spelar säkert en roll i det.
Mm. Jag lyssnade på en intervju med dig i Fördomspodden.
Ja.
Väldigt rolig intervju.
Ja, kul. Ja, det är väldigt kul med Emil.
Ja, men superkul.
Han är så ambitiös.
Ja, väldigt. Ja. Alltså, de grejerna han får fram.
Ja.
Jag hörde att du var förvånad på gången här också.
Ja.
Då sa han något påstående om att du lägger mycket tid på att tänka ut din framtida karriär för att du inte ska fastna i det här facket som gympaläraren och bli kvar där.
Mm.
Och du höll med om det.
Mm. Jaha, jag kommer inte, alltså det är så svårt med intervjuer. Man kommer liksom inte ihåg vad man säger. För jag vet inte om jag lägger så mycket tid på... Alltså, jag tror det som är sant om det, det är att jag inte vill fastna i gympalärarfacket. Men sen om jag lägger så mycket tid på att tänka ut vad det ska bli, det vet jag inte om jag håller med om riktigt. Alltså jag tror kanske att det inte är riktigt sant om jag sa det.
Hör du det, Emil?
Nej, men det kanske var att jag ville ge honom rätt. Men jag har ju länge tänkt att jag vill göra fler saker än träning.
Ja, för du är väldigt starkt förknippad med träning.
Ja. Nej. Men det är också okej. Jag kan vara det.
Mm.
Men jag kan massa andra saker också. Eller jag har olika styrkor som jag kan använda på andra, inom andra områden. Så mitt nya TV-program till exempel som kommer i höst, det handlar ju inte om träning.
Nej.
Så vi får se om folk kanske hatar det då.
Kan du inte berätta om det?
Jag har ingen som har sagt att jag inte får säga. Jag har ingen som har sagt att det får säga. Så jag antar att jag inte får säga.
Nej.
Men det handlar mer om livet än om träning.
Mm. Och det är för SVT?
Ja.
Mm.
Och det kommer slut på augusti, tror jag. Ja.
Färdiginspelat och klart då?
Mm. Ja. Det är några små pillgrejer kvar. Men vi har spelat in klart, absolut.
Du sa även till Emil att gympaläraren har gått så bra. Du vann Kristallen.
Ja.
Så att du har väldigt stor frihet på SVT att
ja.
Bestämma lite vad du vill göra.
Ja. Det är en ganska lyxig position. Alltså sen är ju det, alltså de bestämmer ju antagligen mer än vad jag gör. Alltså såklart.
De låter dig tro det. De precis. Har manlig psykologi.
Exakt. Men jag ja. Det är ganska, precis.
Alltså jag gick upp och la fram manuset så här, det här vill jag göra.
Ja.
Kul.
Ja, ja.
Grattis.
Tack.
Du sitter på en position som många skulle vilja.
Ja, men det ja, tack. Det är roligt. Det är kul att få göra att det är kul att få att kunna ha ett jobb som är att man kan få tänka ut vad man vill göra och så blir det som blir jobbet sen. Mm. Det är ju ganska lyxigt. Men sen ska man säga att det är inte bara alltså att göra TV-program är inte bara det roliga. Det är ganska mycket slit också.
Tiden mellan att kameran slås på och slås av.
Ja, eller allt man filmar som inte blir för kommer med och så liksom allt som är liksom, ångesten när det inte blir som man har tänkt och göra om ett och skriva manuset och allt det där. Så det finns ju ett hantverk i det också. Nu har jag ynnesten att få jobba med Andreas, min producent, som sköter mycket av hantverket, men mycket av ångesten, den härbärgerar jag.
Ja, det är så. Är du ångestriden?
Ja.
Och hur hanterar du den ångesten?
Jättedåligt. Alltså typ får liksom panik, tänker att jag aldrig mer vill göra TV typ så.
När det är jobbigt
eller? När det inte blir som jag tänkt eller när det liksom när jag får jobbig feedback eller du vet sådär.
Har det blivit bättre med framgångarna? Att du har fått starkare självförtroende?
Ja, men det är självförtroende som är dåligt för det där tror jag. Alltså det som jag blir bra av det är väl att jag vågar släppa mer och mer till Andreas. Så att jag, och jag tror att det är bra att jag inte är så inblandad, för när jag är inblandad så jag blir så himla, det blir så personligt för mig liksom. För eftersom våra program handlar så mycket om mig som person, så då har det i alla fall tidigare varit så noga för mig att allt är precis som jag vill. Men jag har liksom bestämt mig för att jag måste släppa lite på det där, för om jag ska tänka så, då kostar det för mycket för mig att göra TV-program. Då kan jag kan inte göra TV-program. Jag kan inte leva och göra TV-program samtidigt om jag ska ha den där vara så otroligt personligt investerad i innehållet. Så jag har släppt mer och mer till honom. Och det är ganska skönt. Det är liksom, jag tror att det är också bra för produktionen. Och så. Jag tror inte att det är, för han har jobbat med TV länge och kan se lite mer nykter på vad det är vi håller på med. Liksom. Det är TV-program vi gör. Och är också skickligare på att hantera kanalens feedback och min feedback och du vet.
Mm, han är soptunna.
Ja, eller någon slags liksom, geni.
Mm. Är det positivt eller negativt att jobba i samma bransch som Britta?
Det är nog både positivt och negativt. Det är väldigt tråkigt att svara på det. Som med så mycket annat finns det två sidor av myntet. Ja, och det gör till exempel att vi kan vara lediga mycket tillsammans för att vi jobbar inte varje dag. Men det gör ju också att vi båda hamnar i perioder av väldigt stark ångest och väldigt stark press. Det kanske jag aldrig gör. När vi jobbar ihop så blir ju... Vi skrev ett manus till en tv-serie för länge sedan. Och det blir väldigt tydligt då för mig att problemen på jobbet blir ju liksom problem när man kommer hem också. Man får liksom ingen paus från problemen. Och det är ju ganska krävande. Liksom. Men så är det ganska mycket att jobba med det här som jag jobbar med överhuvudtaget. Att det blir, man får liksom ingen paus.
Nej.
Så har väl säkert du också, så har väl säkert många andra också. Att man blir så identifierad med det man gör på jobbet. Så, men det finns ingen tydlig gräns mellan jobb och privatliv i mitt liv.
Nej, jag tycker det är roligt för jag hade inte lyssnat på er podd
Nej.
Innan. Men jag gillar dig och Britta och jag gillar träning.
Ja, så tänk, då kan jag rekommendera vår podd.
Ja, och jag har lyssnat på första avsnittet.
Ja, kul.
Och det blir ganska privat. Mm. Redan när du berättade att du tycker det här är en superbra idé att ni gör en podd ihop, för att du sitter ofta när ni pratar och önskar att samtalet ska ta slut. Det känns meningslöst om det inte går att göra något av samtalet.
Ja, men så,
alltså, jag känns lite kränkt där.
Ja, det kan man förstå. Men alltså, ja. jag skulle inte vilja sitta här och prata så här länge med dig om det inte var en podcast heller.
Nej, tack.
Nej men alltså, eller jag menar bara att jag...
Nej men det förstår jag, du känner ju inte mig.
Nej men inte bara det, jag tänker bara liksom...
Att sitta på middag liksom en kväll med gå ut med två kompisar, känns det meningslöst? Slösar du med tid?
Nej. Jag vet inte hur jag ska ta mig ur det här.
Det är okej, vi släpper den.
Ja, men, ja, alltså jag tycker väl bara typ att jag är inte så snackig privat. Alltså jag undrar inte. Jag tänker liksom mycket på träning och jakt. Jag undrar inte så mycket. Alltså när man är på TV så frågar man ju så mycket grejer, men det är ju ens jobb då.
Mm.
Jag är inte så nyfiken i verkligheten kanske.
Ja, det är okej. Okay. Ja. Nej, men så kan jag väl också känna. Jag menar, jag träffar ju hur mycket människor som helst. Ibland kan jag bara känna, kan inte bara någon fråga hur jag mår?
Ja, hur mår du?
Ja, men nu är vi här för att prata om dig, så att du är ursäktad.
Ja, ja. Ja, men allvarligt, hur mår du?
Jag mår bra. Ja, bra. Eller jag har skitont i huvudet, men det spelar
ingen roll. Är det vädret eller?
Ja, det är vädret.
Okej.
Okay. Och så har jag lite ångest så att jag sprutade ner dig, men en liter Loka granater. Eller Ramlösa granater.
Ja, det gick jättebra.
Ja, nej, men det som jag tänker också, det är att eftersom att ni jobbar ihop och ni har stora kanaler båda två, nu får ni ju möjlighet att göra den här podden.
Just det.
Tillsammans.
Alltså det är svinkul med podden, men det är jobbigt, slit med podden. Alltså det är typ om vi bråkar och sen ska, alltså osams om någonting, och sen ska vi spela in en podcast, då kan vi inte ha mer där tjafset in i det. Då måste vi på sätt så här.
Inte som Marcus Spiller och hans exfru.
Jag vet inte, hur hade de?
Oj, lyssna på den.
Hade de, bråkat de i podden?
Ja, det var live on tape.
Satan.
Mm.
Ja, starkt.
Det
har jag faktiskt fantiserat lite om man skulle göra, men det verkar ju jävligt geggigt alltså.
Ja, och sen Ola Lustig på han radioprofilen.
Mm.
Han och hans fästmö gick i parterapi i poddversion.
Jaha.
Ja.
Så.
Ja. Så att ni är ganska milda i sammanhanget.
Ja, men då så. Mm. Tänk vad alla har gjort och allt.
Mm.
Ja, men det är kul för oss. Det blir ofta väldigt bra liksom stämning när vi har gjort podcast, för att vi måste skärpa ihop oss liksom.
Mm.
Alltså när vi bara är så du har man ju liksom lite håller på att slipa något golv och jag vill måla min nya vedbod som jag byggt. Och så håller vi på bollen där liksom runt där och åka handla och du vet. Och sen så får man sitta en och en halv timme medan Essa sover och intervjua varandra. Det är ganska bra.
Liksom. Mm. Ja, det har varit utvecklande för er relation.
Ja, i alla fall det är bra stunder. Jag vet inte, utvecklande för relationer vet jag inte riktigt vad det betyder. Men det är fina stunder och det brukar bli bra stämning efteråt.
Mm. Och är du egen företagare?
Vad är det? Alltså vi har ett aktiebolag, jag, Britta.
Ja, ni driver företaget ihop?
Ja.
Ja, okej. Och trivs du som egen företagare?
vad skulle jag annars vara? Alltså anställd?
Ja.
Jaha, nej jag kan inte, jag vill inte vara anställd.
För du har varit anställd?
Jag har varit anställd.
Ja.
Det är inget jag rekommenderar till någon.
Varför?
Nej, jo, det gör jag visst det. Alltså det är väl superbra att ha en anställning om så man känner trygghet och sådär.
Men det var när du var på reklambyrå.
Ja, precis. Men om man har den här lyxen som jag har, att man får, att man hela tiden kan få in jobb så att man går runt och inte behöver ha ångest över att pengarna ska ta slut. Att man inte ska få, att ingen ska ringa liksom. Då är det superskönt att vara egenföretagare så att man inte har någon chef. Det är ju superhärligt.
Mm. Är du duktig på att sköta ditt företag? Ert företag?
Jag är extremt dålig på att sköta vårt företag.
Mm, det kan bli farligt ju.
Ja, men vi har ju människor som hjälper oss med det.
Ja. Är det du som tar största ansvaret i det, eller Britta, eller sköter ni ihop?
Vi delar upp det ganska mycket. Britta typ sköter kvitton och betalar räkningar. Och jag som håller kontakten med vi, sådär lite rätt.
Mm. Kan du rekommendera det då? Att ha ett företag tillsammans med den man lever med? Eller har du funderat på att ibland att vi borde ha två företag?
Alltså jag reflekterar inte så mycket över att vi har ett företag ihop. Jag tycker liksom inte att vi har som inte ett företag riktigt. Det är mer som att vi har ett sätt att skicka fakturor. Det är mer som att vi, alltså på samma sätt som om man har ett bankkonto, gemensam ekonomi. Det är väl det, vi har gemensam ekonomi snarare än att vi har ett företag ihop.
Mm.
Det är inte som att vårt företag har några anställda. Eller, det är bara vi och så utgifter i projekt och intäkter. Jag har ju själv, jag kan inte ens veta.
Pengar betyder inte så mycket för dig?
Jo, men jag är jättedålig på pengar. Jag tycker pengar är liksom lite obehagligt och det är väl det där, pengar kräver att man håller liksom koll över tid. Och ja, det har jag svårt med. Det är svårt att liksom fortsätta. Jag kan vara engagerad i det när jag har ett möte med revisorn, men ja.
Jag förstår. Och om vi ska dra bara lite kort, så har jag satt ihop bara lite din så här karriär i kort.
Oh.
Eller, och det är från 2011 när du startade din blogg.
Ja, oh, kul.
För det är lite roligt, för det är väl den egentligen som har varit vägen in till det
du gör idag. Ja.
Så det har ju varit lite av ett bananskal. Kan man säga
det?
Du var anställd på reklambyrå och så började du blogga, startade bloggen Stark som en björn, snabb som en örn.
Ja.
Som efter någon månad flyttades till tidningen Café.
Ja, det var, jag tror det var efter tre dagar hörde de av sig. Och sen tog det lite tag innan de flyttade.
Vad var det som gjorde att de fastnade för det, tror jag?
Alltså, men det var ju lite av samma anledning som att jag började skriva bloggen. Träning är ju som en ganska populär grej. Mm. Många håller på med träning. Men det fanns ju inget kul om träning då. Nej. Jag vet inte om det finns det nu heller. Men då fanns det
podd?
Ja, just det. Ja. Men då fanns det inget kul om träning. Så då tänkte väl de så här, någon som skriver lite kul om det här som många är intresserade av. Det vill vi ha. Jag tror att de var på jakt, som många andra olika mediaställen, var på jakt efter en röst om träning.
Men du hade ingångar där då, eller hur visste de att du fanns?
Ja, jag kände Jonas Kramby,
ja,
som skrev där då. Och jag hade skrivit lite på hans blogg, så vi hade pratat lite om det tidigare och sådär.
Ja, okej, jag förstår. Den här boken, eller den här bloggen blev ju sen en bok.
Ja.
Ja, som du gav ut samtidigt som du gjorde ditt första program, Svett och etikett.
Ja.
Ja. Och sen så, och den boken har jag faktiskt i min hylla.
Kul!
I barnrummet där inne.
Ja, i barnrummet.
Ja. Ska jag läsa för min son, han ska sova.
Ja, kul.
Nej, och sen så gjorde du även Träna med Kalle.
Ja.
Innan då till slut gympaläraren.
Ja.
Det känns som att det var med gympaläraren som du blev väldigt folklig.
Ja.
Och vann en kristall och lite sådär. Och så har du nu också gett ut en till bok.
Ja.
Starkare som en björn, snabbare som en örn.
Ja,
ja. Ja, det var påhittigt.
Ja, tack. När mitt förlag var och träffade Akademibokhandeln för att berätta om den nya boken, så sa Akademibokhandeln, vi tror att han har skrivit fel. Det ska inte heta Starkare än en björn.
Ja.
Men ja, det heter den som den heter.
Mm. Och den har jag inte läst.
Vad synd.
Kan du berätta om den? För den kom i mars här nu i år.
Ja, alltså den är 100% sanna historien är så här. Jag skulle läsa in min gamla bok som ljudbok. Mm. Jag hade aldrig läst min gamla bok. Jag har liksom skrivit den, men jag orkar inte gå igenom det så här. Jag blir liksom klar. Mm. Det är väl lite samma som min hjärna funkar med ekonomi. Jag kan liksom inte, hålla på med det längre. Utan jag måste göra något annat.
Ja.
Så jag läste in den som ljudbok och då insåg jag när jag läste boken hur lite av det som jag har tänkt om träning och vill säga om träning som var med i den. Så, och förlaget hade varit på mig om att jag borde skriva en uppföljare. Men jag tänkte såhär, jag orkar aldrig, hellre dör jag än att skriva en till bok. Det är ju så jävla jobbigt att skriva en bok liksom. Så mycket som måste skrivas.
Jag tänker, du som tycker det är jobbigt att hålla på med ett projekt länge.
Ja, exakt.
Skriva en bok.
Exakt. Ja, det är hemskt. Nej, men att då jag hade alla de här sakerna jag ville säga om träning. Men jag ville att folk ska få höra.
Mm.
Så då bestämde jag mig för att skriva en till bok.
Och hur var det då? Var det så överjävligt som du hade föreställt dig?
Ja.
Så det blir inga fler böcker?
Alltså, det säger jag ju nu. Och så kommer det väl bli det i alla fall.
Man tänker ju att den naturliga uppföljningen är nu att du och Britta ska skriva en bok om parträning.
Brittas bok kommer i höst förresten.
Mm-hmm.
Hon har skrivit en bok, hon håller på med det nu under våren.
Om
träning. Den är jättefin och blir mycket bättre än mina böcker. För hon är mycket bättre på att hålla i och fortsätta jobba. Så hon är super, det ska bli superkul. Det kommer i september tror jag.
Ja, till bokmässan.
Till bokmässan.
Vad kul. Har hon tagit 120 i marklyft?
Hon har tagit 120 i marklyft.
Gjort det?
Ja.
Det kanske ni har berättat om i podden.
Du får gå in och lyssna.
Ja, jag får göra det.
I nöd och lyft heter den.
I nöd och lyft, ja. Mm. Okej, och ni bor i ett hus söder om stan. Söder om Stockholm ska vi säga. För jag lyssnar utanför den här stan.
Ja, alltså just nu bor vi på landet. Vi flyttade ut dit vid påsk och sen har vi inte åkt in igen.
Och var ligger landet?
Nynäshamn.
Ja, ah, så pendelavstånd.
Precis, så min son kan åka pendeltåg till skolan. Han går på i skolan här på Söder.
Mm.
Så, ja. Min dröm är att jag bara ska bli kvar där i höst också. Men det verkar inte som att... Nu ska ju Essa börja på dagis. Vi kommer nog inte bli kvar.
Nej, men då har ni två hus.
Vi har två hus.
Och sköta om.
Ja, men det är ett i radhus. Vi bor i radhus i stan. Och det, så det är... Ja. Britta berättade det roligt. Hon hade varit hemma. Då hade en granne kommit och sagt vi har sett att ni har något speciellt ogräs som sprider sig så lätt. Får vi ta bort det? Så de vill liksom rensa ogräs i vårt trädgård
för, ja, tack.
För att vi inte tar hand om den. Och det, alltså, jag tänker att det var kanske inte det. Det var mer kritik av. Alltså, det var ett sätt för dem att säga till oss att vi borde sköta vårt trädgård bättre.
Uh-huh.
Men vårt trädgård på landet sköter vi om. För det är så härligt då.
Ja, så den är fin då och sen så får huset...
Ja, men om vi, nu har vi inte, jag har liksom inte sovit en natt i stan sedan i påskas. Och planerat att göra det förrän i höst. Så det är svårt att ta hand om trädgården då.
Mm. Så om du tänker om 5 år, hoppas du att nej, men då har vi flyttat?
Ja, det hoppas jag.
Tror du att du kan få med Britta då?
jag vet inte. Jag vet inte.
Nej.
Alltså grejen är så här, vi har båda växt upp på landet. Och när man är liten är det ganska tufft att växa upp på landet. Alltså det är jobbigt och man känns lite utanför och det är långt till bussen och liksom långt till kompisar och man är beroende av skjuts eller cykla fast det regnar och det där. Och man får ju bestämma sig för om man vill, om liksom... Alltså jag tänker ju nu att det var bra att jag växte upp på landet. För jag kan ju massa grejer. Och som folk som... Alltså min dröm när jag var liten var att bo i ett radhus i Ösmo.
Mm, just det har jag läst att du sagt.
Men nu är jag ju väldigt glad att jag inte växte upp i ett radhus i Ösmo. Alltså det är inget fel på att växa upp i ett radhus i Ösmo. Men jag tänker att jag hade varit en annan människa om jag hade gjort det. Jag tänker att jag fick kämpa hårdare först när jag bodde på landet. Att den här längtan bort från där ens föräldrar tvingar en att bo är bra för barn. Men samtidigt är det ju läskigt liksom.
Mm. Och när du tänker på hur Essa ska växa upp.
Ja, precis. Då är det ju läskigt. För, och sen vårt landställe ligger också så isolerat. Det är inga grannar. Så... Om vi skulle bo där skulle hon bli ganska isolerad. Alltså som den här filmen Nell. Jag vet inte om det är en film.
Ja.
Jag tror det. Jag tror att det är en tjej som bor i ett... Ja, skitsamma. Ja.
Isolerad tjej i alla fall.
Ja.
Handlar om. Okej, jag förstår. Så i sommaren så kommer ni vara mest på landet då?
Ja, det kommer vi vara. Ja.
Jakt?
Ja, gärna.
Kommer det hemifrån också?
Nej. Det kommer från min brorsa.
Mm.
Jag har växt upp i ett hem där man är emot jakt, tror jag. Alltså, man är inte för jakt. Man tycker liksom att jakt är bordust.
Mm.
Men sen, min brorsa köpte ett landställe på Mörkö i Sörmland. Och sen hade han en granne där som jagade. Och så fanns det en massa vildsvin runt om hans hus där. Så han blev intresserad av jakt. Och sen hade han smittat av sig på mig.
Mm. Och din bror, du menar nu Erik?
Erik, precis. Ja. Hag, ja.
Ja. Mm. Och sen så har du en syster som heter Sara Hag.
Ja, Sara Hag.
Men du är sladdis.
Ja.
Och halv...
Ja, vi är olika pappor. Mm. Och jag är 10 år yngre än Sara. Och 14 år yngre än Erik.
Mm. Ensambarn klassas man som då, va?
Ja, det gör man.
Är du typiskt ensambarn, tror du?
Mm. Ja. Alltså bortskämd i det, va?
Jag är bortskämd och det är konstigt. Jag har levt i olika relationer och många har varit ensambarn.
Ja.
Är lite speciella.
Ja.
Lite ego.
Ja. Ja, det är möjligt. Ja, man har ju det att man behöver liksom inte... om man är en i en flock, då måste man ju liksom kuva sig mycket mer.
Mm.
Det behöver man inte om man är...
Har du stort behov av egen tid? Och att gå undan?
Ja. Ja.
Hur funkar det nu då med, som småbarnsfarsa?
Ja, det funkar ju inte. Alltså, men jag då kan ju träna till exempel, eller jaga någon kväll. Eller, jag har inte jagat så jättemycket nu i år, men i höstas jagar jag ganska mycket. Under hundsäsongen. Och då, ja, då blir det som min egen tid.
Mm. Vad härligt. Och vad ska du hitta på nu idag då? Det är torsdag.
Eftersom jag vill vara på landet så mycket som möjligt, så försöker jag klumpa ihop grejer i stan. Så efter det här ska jag på terapi. Sen ska jag ha ett möte på SVT.
Mm.
Och sen ska jag hämta Essa hos hennes moster. Och sen ska jag åka ut till landet med Essa och gå med hundarna. Mm. De är hundgården där.
Vad för typ av terapi går det?
Det är som en härlig gubbe mest. Men det är väl KBT. Det är bara en härlig gubbe som jag litar på.
Typ samtalsterapi?
Ja.
För något speciellt eller för att hålla koll på dig själv?
För att jag inte har något annat sammanhang förutom podcasts där jag pratar.
Mm.
Och för att han är smart och kan säga, jag litar på honom liksom. Så jag kan fråga honom om råd och sen så kan jag testa hans teorier.
Mm.
Han är väldigt bra på att påminna mig om vad som är viktigt och så.
Och,
men jag har gått i massa olika terapi i alla år. Jag tänker att man måste hålla på med det. Alla måste gå i terapi.
Mm.
Det är det man ska göra. Om man inte har något annat, om man inte har liksom, väldigt bra snack med någon annan.
Och förmåga att öppna upp sig.
Precis. Men man, alltså, det är ju något med det där att ta så där mycket plats själv. Att tänka att ens problem får ta så där mycket plats som de får göra i terapisituationen. Det går inte att göra på något annat ställe. På samma sätt som man inte håller på att visa sina sår utanför, om man inte är på ett sjukhus. Alltså,
nej.
Så tänker jag.
Eller vissa människor gör ju det. Och de äter ju upp en till slut.
Precis. De kanske inte vill gå i terapi då.
Nej. Ja. Ja, men vad intressant då. Och är det regelbundet en gång i veckan eller?
Just nu är det varannan vecka ungefär.
Mm.
Men vi har haft tätare och haft lite glesare. Och så här.
Mm. Vad spännande.
Ja.
Tack snälla för att du kom hit
och gjorde mig.
Det är klart.
Satan.
Ja.
Okej, tack.
Du kom hit, blev nedsprutad med vatten.
Ja.
Nu är det klart.
Ja. Ja.
Det går fort när man sitter och snackar. Ja.
Tack för din tid.
Ja. Och hälsa Britta.
Ja, det ska jag göra.
Hej.
Ha det så bra. Hej.
Power deal hos Vedol. Husqvarna. Missa inte batteridrivna motorkapen K1 Pace från marknadsledaren Husqvarna. Samma prestanda som bensindrivna modeller och med unika X-halt kastskydd. Så den här veckan, välj Husqvarna hos Vedol.